lyssnar på Mondial, Expressens podd om fotbolls-VM i Qatar, där vi idag ska gå igenom den rätt trivsamma gruppen D, där Australien, Danmark, Frankrike och Tunisien finns. Men först så finns det en hel del att berätta om vårt Qatar-öde. Vi ska ju dit, eller?
Eller?
Det ser sådär ut.
Ja, hittills har det inte gått så bra i alla fall.
Nej. Och nu har det hänt.
Först, vi berättade ju väldigt tidigare att vi har blivit ombokade 50 gånger. Jag blev ombokad igen nu förresten.
Blir du?
Va? Ja, jag måste bara kolla. Jag har inte förstått när jag ska åka. Men jag har blivit ombokad.
Är du ombokad igen? För att jag blev ju ombokad så att jag skulle åka med er.
Ja, jag vet. Det förmodligen tog det min plats då. Jag måste kolla på biljetten ordentligt.
För du ska fortfarande till helvetet, eller är det?
Nej, precis. Jag har ändrat min destination. Ja. Men nej, men det senaste är ju att ni fick ju bli ombedda och komplettera, va?
Ja, exakt. Ja,
jag skickade in ordentliga
passkopior.
Yes. Jag fick ett rakt avslag.
Va?
Det var bara, hej och välkommen till Qatars media, Qatar VMs medieportal. Vi har tackat nej till dig.
Det är väldigt starkt att börja med välkommen.
Ja, det var väldigt, glad ton. Jag tänkte bara, vad härligt allt det. Det blir inget.
Men, tyvärr.
Ja, men, ja,
och det är visumansökan då som har gått i stöpet?
Ja, vad det nu är vi har ansökt om.
Ja, vi har ansökt om massa grejer.
Vi har ansökt om 1000 grejer. Men hittills är i alla fall absolut inte välkommen. Utan jag har mejlat dem och frågat vad som pågår egentligen.
Okej.
Okay. Men jag har inte fått något svar. Så vi får se.
Ja, det här är inte bra.
Nej, just nu är jag inte välkommen.
Ja. Men Petter, i den andra sidan av spektrat så har ju du fått ett fint brev.
Ja, things are looking up för sportswashing-profilen Petter Landén. Detta kommer från Amer El Sayed Hassan i Katars regering, som säger: Dear Peter, lite
tråkigt. Ja, härskartingen, 100%.
Thank you for getting in touch. I hope my response finds you well. With regards to your inquiry, please feel free to get in touch with our colleagues at the Supreme Committee for Delivery and Legacy. Thanks again for reaching out to fact check prior to publication. All the best, Amer.
Wow. Oj. Men du sökte faktakoll hos dem alltså?
Ja.
Ha? Det var angående den här bilden som har spridits
exakt,
på sociala medier.
Ni har säkert sett den. Det står en sån här typ, welcome to Qatar. Please refrain from any of these activities.
Ja, just det. Och så
activities.
Har en massa människor upprörts av den. Men det visade sig att den inte stämde, eller hur?
Nej, alltså grejen är, det är egentligen en rolig story på så sätt att allting stämmer ju. Mm. Du får ju inte vara homosexuell i landet.
Nej, så är det.
Det som folk har reagerat på är att någon säger det. Alltså det är ju liksom,
att det sitter typ som en plansch där liksom.
Ja, saker, och det gör det inte.
Nej.
Menar då Qatar. Av allt att döma så är det en typ av
aktivistgrupp.
Ja, alltså Doha News kallar dem för en grassroots organization. Mm. Alltså att det är bara helt vanligt katariskt folk som tycker att vi västerlänningar är för dekadenta och för jävliga.
Finns mycket olika typer av gräsrötter i världen.
Ja, verkligen. Exakt. De ser olika ut på olika ställen.
Svenska. Exakt.
Föreningslivet i Sverige.
Min fråga egentligen var så här: står Katars stat bakom budskapet?
Ja.
Och det sa de nej, det gör vi inte. Fast nej, det gör de.
Ja. Men under VM är det väl vissa av de där grejerna som är lite uppluckrade.
Till exempel, alkoholförsäljning kommer ju att ske på diverse ställen. Exakt i vilket omfång vet vi inte. Men jag tror man ska passa sig som homosexuell, för det är ju olagligt.
Men det blir intressant att se när vi kommer till Qatar och Petter kommer bäras runt på en sån här kungatron och åka med blåa diplomatskyltar i bilarna och så också. Mm. Du kommer ju tas emot som en hjälte.
Ja,
efter att du har gjort faktakoll.
Filip Hammar sa en gång, det bästa sättet att uppleva New Delhi slum är genom fönstret på en limousin. Och det bästa sättet att bevaka fotbolls-VM i Qatar är en officiell stadsbil.
När vi kommer till Doha så står det ju en sån här en chaufför och väntar på Petter. Det står Dear Pete Peter. Bara.
Det finns en Peter.
Dear Peter. Menar.
Ja.
Det var ju Dear Peter.
Vi får se. Det ser ju bra ut för dig då, Petter.
Mm,
det ser ganska bra för dig.
Ser helt okej ut för mig, fortfarande penning här.
Beckmörkt för Noah.
Det ser för jävligt ut för dig, Noah. Vi får se om alla tre kommer igenom.
Men nu är det den här tråkiga inställningen då till
världsfotbollen. Negativ. Det var ett avslag. Nästa gång kanske du får komma in.
Vi ska gå igenom grupp D idag i alla fall, som sagt. Australien, Danmark, Frankrike och Tunisien hittar vi där. Och vi ska döpa den här gruppen. Jag har två förslag.
Ja, men så här.
Har du också ett förslag?
Nej, vi ska bryta den fjärde väggen. Du pitchade ett av dina förslag för mig och jag tyckte att det var så bra att inte ens liksom nazistinblandningsgrupp kunde matcha. Så att jag har faktiskt lagt mig platt.
Du har inget motslag
det här avsnittet. Ja, okay. Nej, ja, tyvärr.
Jag har ett rätt dåligt och ett rätt bra. Ska jag ta det dåliga först?
Börja där.
Då tänker jag att man kunde döpa den här gruppen till Daft Punk-gruppen. Eftersom att då, alltså D, Danmark, A, Australien, F, Frankrike, T, Tunisien, Daft. Och Daft Punk kommer från Frankrike. Och ja, om man stretchar kan man kanske säga att Australien är VMs mest punkiga lag kanske.
Ja, då är det att stretcha det. Men vad har punk och Daft Punk? Ja,
jag har ställt för mig den här déjà vu-gruppen. Har inte den här exakt den här gruppen varit förut? Det känns som Frankrike, ja. Danmark, Tunisien har spelat i alla grupper som har funnits i VM.
Typ VM98 typ eller?
Ja, men något sånt.
Jag måste kolla.
Danmark, ja.
Nej, Australien var inte med i VM98.
Nej.
Men Danmark och Frankrike känns som usual suspects på något sätt.
Ja, det är lite som att Aston Villa och West Ham
är med i alla VM-grupper. Så är det ju bara, de dyker ju upp.
Nej, jag känner att den här gruppen har varit väldigt många gånger. Vet du vad, vi återkommer till det.
Okej, okay. Kolla upp det så drar jag mitt lite bättre förslag då. Och det är då att döpa den här gruppen till antingen Eurovision eller Schlagergruppen. För häng med då, alltså, ja, Danmark och Frankrike, det säger sig själva, de är ju alltid med i Eurovision Song Contest och har vunnit där några gånger. Sen några år tillbaka är även Australien med, konstigt nog, för de är så galna i Eurovision. Så de har liksom köpt sig in, folk som var med. Och Tunisien, ja, här är det en kantboll, men de skulle egentligen varit med. Precis i mitt resonemang.
Grupp C 2018, Frankrike, Danmark, Australien, Peru.
Oh, det är nära.
Vad är det här ens?
Det kör vi i gruppen, okej då. För att slutföra mitt resonemang om Eurovision då. Som sagt, Danmark är alltid med, Frankrike är alltid med, nu är alltid Australien också med. Tunisien tillhör ju inte Europa, men de skulle varit med 1977, men drog sig ur i sista stund utan förklaring. Som skulle egentligen varit med.
Det är lite som jag vid Katars behandling av mig, inga förklaringar.
Nej, just, precis. De lämnar ett glatt meddelande.
Ja, exakt.
Dear Eurovision.
Vi kommer inte.
We're not coming.
Så att det är ju länder från tre olika världsdelar, så det ska inte vara möjligt att de ska kunna vara med och slåss om att vinna Schlager-EM. Men ja, det har ändå gått. Så att jag röstar ju på Schlagergruppen. Men ja, déjà vu-gruppen är också bra.
Déjà vu-gruppen är ju bra i och med att vi faktiskt fick i livestund veta att Peru är Peru, Sydamerikas Tunisien.
Det skulle jag säga.
Ja, men det måste det ju vara.
Ja, samma färg. Bevisligen.
Jag röstar faktiskt på déjà vu-gruppen.
Déjà vu-gruppen blev det. Grattis nu.
efter att dagen börjar med motgång så äntligen.
Ja, men nu vänder det.
Så vi börjar med Peru, eller då Tunisien då, i den här gruppen.
Oh, om vi någon gång, vi kör.
Ja, men vi gör det. Vi tittar till Tunisien då, som gick till VM efter att ha slagit Mali med sammanlagt 1-0 i ett dubbelmöte. Landet har gjort 5 VM-turneringar men aldrig lyckats gå vidare från gruppen och parkera på en 30:e plats på världsrankingen. Förbundskaptenen heter Jalel Kadri och är antingen väldigt rastlös eller bara en extremt usel tränare. För på 21 år har han avverkat 26 tränaruppdrag och först i år lyckas han vinna en titel, och jag säger titel då med citationstecken för att det handlar om fyrlagsturneringen Kirin Cup Soccer. Den har ni väl koll på?
Ja.
Spelas i Japan, och då är det ju klart att man bjuder in Tunisien till det. Men där vann de i alla fall efter finalseger mot just Japan. Det var alltså Jalel Kadris första titel som tränare. Efter 26 år och 26 tränaruppdrag. Grattis, Jalel.
Men han vann den turneringen och de slog ut Mali på vägen hit. Så att han har ju hittat rätt nu, konstaterar jag. Det är en demontränare vi har att göra med.
Ja, alltså demon som att han hemsöker klubbar.
Nej, men jag menar, han har lärt sig någonting på vägen här.
Ja, han börjar bli en vinnare nu.
Jag tycker mer och mer. I förra avsnittet så pratade vi om att Saudi hade kommit över Japan. Och jag bara, allting pekar mot att Japan är riktigt jävla dåligt, tycker jag. Alltså det är det som är slutsatsen.
Men de slog Japan. Ja, han fejlade inte det.
Detta Tunisien då, vad har vi på dem?
Alltså på riktigt, jag tänkte ändå så här, men det finns alltid någon, det finns säkert någon spännande tunisier ute i Europas finrum. Det gör ju inte det.
Nej, nej.
Alltså det är på riktigt kanske ett av de sämre lagen.
Det ser ut så, ja.
Vi måste ju bedöma på pappret. Jag ska ju ärligt säga att jag ser väldigt lite av Kassim Passas matcher liksom. Ja, eller Esperance de Tunisie. Men det är ju, tittar du på klubbtillhörighet och erfarenhet från liksom högre kaliber av fotboll, så är det ju inte mycket. Det här, jag är lite förvånad över att det här Tunisien har tagit sig hit.
De som spelar i Europa spelar ju ganska dåliga ligor, eller liksom inte de bästa ligorna i alla fall. Eller andra ligorna till de bästa ligorna. Och de som spelar i högsta ligorna spelar inte i speciellt bra lag i de ligorna.
Nej, exakt.
Så det ser svagt ut på pappret. Och det är väl också det här att liksom, ja, det var väl Wabi Kasri som skulle vara liksom den stora tunisiska stjärnan, som ju såldes för ganska dyra pengar från Bordeaux till Sunderland för x antal år sedan. Men han blev ju som en Sunderland själv liksom.
Ja.
Det gick inte så bra för honom.
Sen så har det gått liksom lite bättre efter flytten tillbaka till Ligue 1, och han är väl liksom den som faktiskt håller någon typ av internationell kaliber.
Han har
i alla
gjort
fall på
hyggligt
pappret.
Med mål i ligan. Absolut. Ja, exakt. Det har han gjort, framförallt när han spelar sånt igen. Så visst, det finns ju någonting i honom. Ja, det är väl honom man får hoppas på.
Ja, men annars är det ju liksom så här. Man tittar, ja, men det är Köln, det är Clermont, det är Heerenveen, Salernitana, precis som du säger.
Alltså Birmingham.
Det är ju andra ligalag eller dåliga högsta ligalag.
Ja,
och det är väl ungefär den nivå man får tro att de håller.
Precis. Nej, men det ser svagt ut över hela planen, tror jag. Det är ju Issam Jebali som är ju Älvsborgsbekantingen är där också.
Det är inte mycket att glädja sig åt, eller på att säga. Jobbe Odense numera.
Ja.
Det känns när man går igenom det är löjligt svagt.
Om man tittar på deras väg till VM så är ju inte heller det någonting som verkligen skrämmer. Så de vann ju först en grupp mot Ekvatorial Guinea, Zambia och Mauritania. Och sen gick de då vidare till det här dubbelmötet mot Mali, där de alltså vann med 1-0. Det var 1-0 på bortaplan och sen 0-0 hemma.
Mm.
Så alltså, ska det vara så enkelt att gå till VM? Alltså jag tänker så här, Sverige möter ju liksom alltid...
Släpar oss igenom.
Ja, men liksom,
300 hyggliga fotbollsnationer.
Ja.
Ja, nej men det är ju... Nej men så här, vi kan väl konstatera, det här är väl det svagaste afrikanska laget som är med.
Men är de sämst i VM då?
Nej, det gör de ju inte. Saudiarabien är ju klart sämre.
Ja, och även Qatar.
Ja, jo.
Vi kommer kunna göra ett case för Costa Rica sen också, tror jag.
Kanske.
Väldigt svagt.
Ni vet, om ni som lyssnar på den här podden, att Petter och Noah till varje lag plockar ut en spelare som de brinner lite extra för att få plocka in i sitt Panini-album. Vem har ni valt från Tunisien då?
Rami
Kaib. Det verkar finnas jättemånga att välja mellan. Härliga spelare.
Rami Kaib, för att en av två svenskar som deltar i VM.
Just det.
Han lämnade ju Elfsborg för Heerenveen. Och var också föremål för ett otroligt konstigt rykte. Jag har spelat mycket i Heerenveen. Och plötsligt så dök det upp en artikel i vår huvudkonkurrent. Där det stod att han var på väg till Varberg på lån. Det visade sig absolut inte stämma.
Okej. Okay. Vad ska han dit?
Ja. Det var lite oväntat.
Nej, väldigt, väldigt, väldigt konstigt.
Vi nämner såklart inte vad den här konkurrerande tidningen heter.
Nej. Det känns onödigt.
Ja.
Av respekt. Jag velade lite. Han är Balmeshbri. United-talangen som utlånat till Birmingham har ju ett Valderrama-eskt hår, vilket
absolut.
Såklart han heter Hannibal, vilket är såklart charmigt. Men jag var tvungen, du gick in på det själv, varför? Det är Sunderland-kille. Bobby Kasri.
Ja.
Han är Sunderland och allting för att rätta dig, Noah. Jag vill se Sunderland skina i Qatar.
Men du vill se honom tillägnas VM-guldet Sunderland när han avgör finalen.
Exakt.
Det här är tack vare mina år i Sunderland.
Exakt. När han avgör mot Australien så drar han upp tröjan och tatuerat in Sunderland till
dig. We are the Mackems.
Ja.
Jag gladde mig åt att han var med här, för det var en påminnelse om... För man hänger inte med på hur dåligt det går för Sunderland när de är längre ner i divisionerna. Nu är de uppe i Championship igen. Men det var liksom lite synd. Det var roligare de här åren när de var shit that won't flush i Premier League. Att de bara liksom, de låg och skvalpade runt strecket och klarade sig precis. Det var bara fruktansvärda säsonger, men så klarade de sig precis.
Mm.
Kanske var en del av det.
Ja, men exakt. Liksom. Exakt. Och han blev i Sunderland.
Ja.
Det är liksom otroligt att han lyckats resa sig bara pyttelite i Sunderland igen. Men jag tycker det finns fortfarande Sunderland-blod som flödar där.
Ja.
Så vi går vidare till Australien, det här superpunkiga laget då, som jag har försökt bolla upp lite. Socceroo, som de kallas, som gick till sitt femte raka VM efter straffdrama mot Peru, där den dansande målvakten Andrew Redmayne blev stor hjälte. Snabbt bara, coolt eller töntigt att dansa på mållinjen under straffet?
Alla får göra som de vill.
Det är supercoolt.
Det är supercoolt, okej.
Okay. Vad ska man göra annars med målvakt? Ska man stå där bara?
Ja, men det är väl cool. Ja, det kan ju också vara coolt att bara stå helt plötsligt och sen bara typ limma bollen eller någonting. Måste man fåna sig liksom? Hålla på och göra...
Det är din föredragna metod som målvakt. Limma den bara.
Ja, men liksom, det är väl bara stå och rädda liksom. Eller vadå?
Vad har målvakt hållit på med alla år?
Nej, men...
Stå och rädda.
Stå bara där och rädda bollen.
Vad fan, det lilla du kan vända till din fördel som målvakt. Håll på liksom, tönta.
Men då är det också att jag tycker att det är töntigt att hålla på, ni vet, med de här hoppstraffarna och trippa fram och hålla på. Det är samma sak fast för målvakt.
Alltså du som målvakt så kan du ju inte förlora på straffar, för du ska släppa in dem egentligen. Ja. Det enda sättet du kan förlora, det är att hålla på och spela allan innan.
Exakt.
Och göra det till åtlöj lite grann.
Ja, det...
Och det blir lite jobbigt om man står och hoppar och bångar ribban så här innan, vet du. Och sen så bara sitter den i krysset och man inte har chans.
Ja, och så släpper man in fem straffar.
Det blir lite pinsamt.
Men jag tycker att det är kul. Man höjer insatsen i alla fall.
Det gillar jag också. Jag gillar ambitionen med det.
Ja, men insatsen är ändå noll för målvakten från allting att vinna.
Och sen så tar du bort lite av det genom att hålla på och spela alla mannen.
Ja, okej. Okay. Ja, jag landar i att det är töntigt. Skitsamma. Åttondelsfinalen 2006 är Australiens bästa VM-resultat. Men undrar ni. Den Coca-Cola-sponsrade världsrankingen då? Lugn, de är 38 så vill jag sagt. Förbundskaptenen, 59 år gammal, han heter Graham Arnold. Han tog över Australien efter VM 2018. Han gjorde själv 56 landskamper som anfallare på 80- och 90-talet och är den mest framgångsrike tränaren någonsin i den australiensiska ligan. Det finns också lite familjedrama i det här landslaget som jag tänkte ta upp. Mittbacken Trent Sainsbury som startade nästan alla kvalmatcher för Australien är nämligen tillsammans med förbundskaptenens dotter. I den avgörande matchen mot Peru blev han dock bänkad. Förmodligen för att det inte skulle bli för uppenbart att han är favoriserad av sin svärfar. Eller så hade han bråkat med sin tjej. Vem vet. En liten grej att ha med sig in i det här mästerskapet också. Ja. Att det kan bråkas inne i omklädningsrummet.
Det var väl det ryktade som Wilfried Zaha och David Moyes va?
Alltså samma sak där.
Ja.
Okej.
Okay. Har jag för mig?
Alltså att Zaha dejtade Moyes dotter?
Exakt.
Mm. Okej.
Okay. Ja, i övrigt inga...
Man får välja sina strider här i livet.
Ja.
Och David Moyes valde den.
Ja, jag tänkte också att Zaha valde att det är värt det.
Ja, just det.
Jag tittar på det här laget och tänker att den australiensiska storhetstiden inte som fotbollsnation utan personlighetsmässigt är över.
Ja, det är fruktansvärt profilöst.
Men det var ju inte alls det förut. Och då, liksom, då går man ju direkt och tänker på Tim Cahill och Viluka och Kewell och alla dem. Liksom, Lucas Neal. Liksom,
var väl med... rätt nära att slå ut Italien också?
Ja, det var ju straffen.
Ja, exakt. De blir ju bortdömda.
Precis.
Och Tottis vinner på tillräckligt.
Men framförallt Joshua Kennedy. Alltså för alla den som minns hans inhopp mot Japan var det väl va? När Australien gjorde 3 mål på 8 minuter på slutet. Mm. Han kom in och såg ut som att han såg ut som Australien. Mm. Alltså han var bara så här jättelångt rufsigt hår och solbränd och rörde
naken
sig
på överkroppen med en solbränd på huvudet.
Ja, men bara precis. Han hade ingen tröja.
Nej.
Men och drack vatten ur vad heter det? Ananas, utgröpt ananas.
Ja, just det.
Vill mer eller
kokos.
Vad ligger Australien?
Han drack Miller Lite som alla andra.
Nej, men det var det perfekta fotbollslaget att det var en del bra spelare, det var starka personligheter och dessutom hade de ett hemligt vapen i Joshua Kennedy som de jag vet att han kom in mot Japan att det pratades väldigt mycket om att han var deras hemliga vapen de pratat om innan också för att han var lång och japanerna var korta. Att det var en otrolig matematisk grej bara att vi ska ha in vår långa kille sen på slutet som är ett litet hemligt vapen. Och så kom jag så Kennedy och så blir det 3 mål på slutet. Nej men så och det var ett underbart lag. Det här är ett supertråkigt lag tyvärr.
Ja, alltså det skulle lika gärna kunna vara så här Nordirland har kvalat sig in och så man bara, jaha.
Ja, okay. Det här är flera reserver från Cardiff.
Mm. Nej, men det är ju så här spelare som lirar i, de har ju typ, från skotska ligan har de så här 5-6 stycken.
Jag tycker det är, bara det.
Ja, men jag menar det, Det finns ju liksom ingenting riktigt att bli glad över.
Nej, jag är besviken. Det är tråkigt att det är det här de tar med till bordet. Liksom. De hade mycket mer tidigare.
Australien har ju åkt ur gruppen i 3 raka VM. Finns det någonting som talar för att det kan ändras nu?
Nej, ingenting.
I grupp med Frankrike och Danmark?
Det är till och med Matthew Leckie. Han var ju också en sån spelare som gjorde ett visst avtryck i förra VM-slutspelet som när han kom in. Han var löpstark och lite härlig och frejdig på kanten. Men han fick ju vända hem och spela i Melbourne City. Liksom. De åker ut.
Aaron Moy är väl liksom...
Ja, poor man's Shelby, alltid varit. Ja. Utseendemässigt och spelmässigt, ja. Spelstil.
Australien satsade faktiskt rätt hårt för att få VM 2022, men de var lite för dåliga på korruption och lyckades bara få en enda röst. Tyvärr. Annars hade vi kunnat ha haft VM med Australien. Han kanske hellre åkt på, eller?
Hade det spelats på vintern? Troligen.
Ja, kanske va? Eller har de kört det på sommaren då? Ja, alltså, det är dam-VM nästa år i Australien och Nya Zeeland.
Det är 20 juli till 20 augusti.
Och kommer vara rätt kallt.
Ja, det kommer vara
i Nya Zeeland.
Ja, småkyligt. Det är ju liksom inte... Det är ju inte den vintern vi har framför oss här.
Nej, men ändå...
Så är det va?
Ja.
Ja, men förlåt mig. Jag fick ju en fråga.
Nej, jag tycker det var helt rätt.
Nej, men du hade ju lite väl rövig ton va?
Sluta bråka nu och plocka ut en panini-spelare.
Du får börja, Petter.
Ja,
jag var så taskig mot dig precis.
Då vill jag den enda som det faktiskt kanske finns någonting att hetsa upp sig över.
Jag har valt samma igen nu.
Det är Newcastle-profilen.
Det är klart det.
Ja, Garan Kohl.
Ja.
Australiens Freddy Adu. Ja. Men förhoppningsvis...
Jag byter killen nu bara, som vet.
Ja, okay.
Nej, men han ska ju vara det, Garan Kohl.
Ja, och värvades av Newcastle, kommer dit i januari,
precis.
Eller?
Precis, han är redan där och går runt i kulisserna. Ja. När han börjar spela för Newcastle.
Exakt, men var ju en kille som jagades av diverse europeiska storheter.
Ja.
Ska vara jätte, jätte, jättebra.
Han är väldigt snabb, jag har sett en del highlights-reels.
Mm, jag kan tänka mig det.
Men han är väldigt, väldigt snabb och teknisk. Ja. Men han ser ganska ofärdig ut också.
Ja, 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 men oslipad diamant, vilket såklart alltid är lite kittlande.
Ett hemligt vapen.
Vi sätter in killen som är bra på fotboll.
Men vi, de är dåliga, vi har en bra kille. Så vi kör honom.
Till den här matchen mot Tunisien kommer liksom utföras till excellens.
Mot Tunisien har vi vårt hemliga vapen, den bra killen.
Ja, men det finns någon typ av bara liksom ett litet slag på EKG att det är det här annars fullkomligt döda gänget.
Ja. Och jag ser en snabb 18-åring.
Ja, men vad fan? Varför inte?
Nej, jag håller med dig. Men jag byter ändå till Tom Rogic.
Okay.
För att han heter som en new gen på Football Manager. Alltså han heter som spelare. Det är så här, de har
alltså
plockat
påhittat
ihop,
namn.
Ja, de har plockat ihop två namn och det blev Tom Rogic. Så det var bara därför jag tog honom
istället. Petter, du har väl ett riktigt bra sånt namn som du har berättat om någon gång?
Ja,
new gen på FM.
Ja, men jag har miljarder. Du kan inte
men
bara
var det inte något svenskt namn som var väldigt kul? Typ så här,
Mohammed Svensson eller?
Ja, men typ.
Ja, men det blir alltid så. Ja. Alltså, de tar ju namn som finns i Sverige så parar de ihop dem hip som happ.
Mohammed Svensson är en mycket stabil mittback i mitt Malmö FF.
Men det är ju ofta Svante Khalifa får man typ.
Svante Khalifa.
Men det blir ofta såna grejer.
Ja. Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ska vi gå vidare till Danmark eller?
Ja.
Känns som det finns mycket att prata om när det gäller detta Danmark. Landsholdet som gör sitt sjätte VM och har en kvartsfinal från 1998 som bästa merit. 10:e plats på världsrankingen. EM-semifinal i fjol. 9 seger på 10 matcher i VM-kvalet och seger på Frankrike i sista Nations League-matchen. Ja, det går bra nu för Kasper Hjulmand som gör sitt andra mästerskap som dansk förbundskapten. Han tog över efter Åge Hareide 2020 efter två succévändor i Nordsjälland där han ordnade både ligaguld och Champions League-spel. Blev det klapp-klapp-spel? Hänger du med där? Hjulmand, klappklappspel i VM för Danmark.
Vill du att jag ska svara på frågan?
Blir det? Ja, först vill jag att du svarar på frågan. Hängde du med i ordvitsen?
Jag hängde med i ordvitsen.
Okej, okay. Fråga nummer två. Blir det klappklappspel?
Ja.
Alltså kommer de slå många direktpass nu?
Ja, det kommer de. Ja, kan du ställa en annan fråga, är du snäll? Jag blir så här, jag dör lite inombords.
Ja, men det är väl bara mer känslan av att man är som svensk lite förbannad på att Danmark är så förbannad på.
Ja, vi är väl fascinerade av Danmark just nu i Sverige också. Men,
du har ju varit i Danmark.
Satan vad bra de är.
Du har ju varit i Danmark för några veckor sedan, någon månad sedan.
Ja, precis. Men det var ju mer om baksidan av vad de har gjort där. Ja, men vad ska man förstå det här? Vi kan ta det kort bara. Ska man förstå vad som har hänt i Danmark så är det ju att deras klubbar, samlingsorganisation, alltså deras motsvarighet till svensk elitfotboll som heter Divisionsföreningen, gick ihop 2015 och sa okej, vi håller på att hamna efter det här nu. Hur kan vi närma oss resten av Europa fotbollsmässigt som fotbollsnation? Och jag tror förbundet var med på det här också. Och så la de om sin strategi helt och hållet och började investera jättetungt i sina akademier så att de har fått fram bättre spelare. Och det är det man ser. Danska ligan sålde ju spelare för 109 miljoner euro förra säsongen och Sverige sålde för 49. Det är resultatet av den utvecklingen skulle jag säga. Så danska klubbar går ju väldigt bra också, ska man säga. De har ju, klubblagen gör ju kanonresultat. Midtjylland slog Lazio med 5-1 här veckan efter Köpenhamn spelade 0-0 mot Sevilla innan de sparkade tränaren. Så Danmark gör väldigt mycket rätt för att ligga i framkant. Det här laget är ju spelare för spelare också jättebra. Det enda lagdelen som man kan ha lite betänklighet kring är väl längst fram i planen, att de inte har någon, de har ingen naturlig riktigt bra målskytt. De har ju Dolberg som ändå spelar en del i Sevilla nu och som kanske är på rätt köl igen efter att ha hamnat. Det såg ju så himla bra ut när han slog igenom i Ajax. Och
sen ja, men lite konstig karriär.
Lite att, omväg till Nice och sådär. Men att han är ju faktiskt bara 25 då. På lån i Sevilla nu från Nice. Så att jag hade kanske på väg att vända från honom lite.
Ja, alltså jag tycker mittfältet är alltså snuskigt bra.
Ja, men de är ju, vad är det nu? 1, 2, 3, 4.
Dra lite mittfältare då, så vi får en känsla. Alltså,
dels så att Thomas Delaney har blivit lite till åren.
Ja.
Men jag tror han är superstabil här. Christian Eriksen har ju en ny vår i ett okej i Manchester United, ja, så är det ju han som, ja, så är han som har varit ett av de stora utropstecknena. Philip Billing är en sån jävla lyxspelare för Bournemouth har, för att han, ja, han är jättebra. Jag förstår inte att han är kvar i Bournemouth.
Är det kanske det danskaste namnet som finns också?
Philip Billing? Ja, yeah, det kan man gott se. Daniel Vass har väl vänt tillbaka till danska Rembrandt, ligan, ja, men håller fortfarande nivå. Och Pierre-Emile Højbjerg är ju liksom en Premier League-klassspelare.
Och sen har du dessutom Jensen i Brentford. Det är dessutom fyra mittfältare som spelar ordinarie i Premier League. Det är ju fyra fler än vad vi har i Sverige. Ja. Och Delaney som är då Sevilla som har varit ordinarie dag under många år. Det är, ja, ett jättebra lag.
Och så även om du går bak i banan och Simon Kjær börjar bli till åren och skadorna gör sig påminna, så har du Joakim Andersen som inlett strålande i
Crystal Palace, bästa spelare.
Och Andreas Christensen som är Barcelona spelare.
Ja, och dessutom så är Mäle en av Serie A:s bästa ytterbackar.
Dessutom. Ja, de är faktiskt löjliga. Det är väl det är om Kasper Schmeichel verkligen har gått på liksom livets goda i Nice.
Ja, men exakt. Sen är väl, kan man väl säga längst fram utöver det här att Mikael Damsgaard som var väldigt bra för dem under EM och gjorde det där frisparksmålet i semifinalen, han har väl inte färgat ihjäl sig sedan han kom till Brentford eller, och det är liksom lite frågetecken för hur bra han faktiskt är.
Marcus Berg-utvecklingen från U21-EM till Hamburg lite.
Lite så har det varit, ja. Ja. Skov Olsen, tvärtom, är på väg framåt i klubbrygge där han spelar och sådär, så att de har ju spelare som kommer längst fram planen också.
Brygge går ju som tåget.
Ja, jättebra Champions League. Jag tror ju Danmark kommer bli bättre de kommande åren för att de får fram ännu fler bra offensiva spelare snart nu. Men det de lyckas med,
Jesper Lindström i Frankfurt är ju också kopplat ihop med stora Arsenal och så här.
Men det som man kan säga är väl att de lyckades ju få till ett bra potent anfallsspel trots att de inte har de bästa spelarna längst fram i planen.
Då har vi ju inte nämnt Josef Poulsen eller några av de här.
Men det ser bra ut. Robert Skov är inte ofta med i truppen heller, men det är ju också ett hemligt vapen.
Ja. Är han bra på fotboll?
Ja, men grejen är, han är bra när de inte spelar fotboll. Ja, när bollen står still är han fantastisk. Ja.
Och han spelar ju då, är som traditionen kräver, i Hoffenheim som ju hade Sead Salihovic under många år, som också bara kunde skjuta frisparkar.
Exakt, exakt. De ska alltid ha en sån.
Ja.
Hur tror ni att svenska fotbollssupportrar kommer tänka kring Danmark? Tror ni att det är många svenskar som kommer hålla på Danmark i det här mästerskapet? Eller väljer man någonting annat?
Det är som vanligt, va? Först ska man göra det och sen vänder det till att det är töntigt att göra det, så ska man inte göra det. Lite som i Island, alla bara, ja vad kul för Island. Så de bara, jävla töntar stycket, det är kul för Island, så vänder alltihopa igen.
Yes. Ja, alltså du får ju tänka vilken landsända jag kommer ifrån också.
Ja.
Alltså,
det är väl lite närmare till hands att hålla på dem.
Ja, alltså för mig, jag kommer ju gå in och älska allt med
det
Danmark.
Det är jättekonstigt där. Jag är också från Skåne. Jag har aldrig tyckt om Danmark. Varje gång Sverige mött Danmark så jag gillar inte Danmark.
Nej, jag håller ju på Danmark i handboll till exempel.
Men kan du göra med att du är uppvuxen i Klågrupp utanför Malmö? Men jag är uppvuxen i Helsingborg. Jag kan ju se Danmark varje dag över sundet. Så att det blir mer tydligt att där borta, jag gillar inte dem där borta. Ja, liksom. Alltså att det blir mer, du kanske har mer borta, romantiserad
där
bild.
Där är de bra på fotboll.
Ja, exakt. Men det
var liten och så bara missade du öppet mål.
Och så vänder du blicken och tittar in mot Påarp och ser Andreas Granqvist springer runt och
med
och dribblar.
Ja. Caroline Seger, Henrik Larsson.
Just det. Men jag vet inte. Det kanske är för att min farsa var så här, Mikael Laudrup, han var jävligt bra ska du veta. Och så fick jag bara det. Någon slags,
han är väl för övrigt lite i kläm, va? Eller är det Brian som har varit ambassadör?
Ja, men Mikael har väl varit där nere och doppat tån i gulfen, så att säga. Ingen av bröderna Laudrup är för fina för att ta emot pengar. Peter Schmeichel har ju också varit lite ambassadör, va? Har inte det?
Lite, väldigt mycket ambassadör.
Ja.
Han som sökte upp dem. Får jag bli ambassadör?
Ni har skickat ett jättetrevligt mejl här. Ni sa nej först.
Hej, nej!
Ja, men det är fan Danmark, jag tror det kommer gå kanon.
Det känns som att det finns många spelare som har chansen att hamna i ett Panini-album från detta Danmark. Vilka har ni valt?
Ja, men jag valde medvetet att inte ta upp honom här då. Jokern, det hemliga vapnet att kasta in.
Ett till.
Rasmus Højlund som var lite bortglömd i FCK, gick ut i Europa, Atalanta nu och har det finns ju liksom en ny måttstock i toppfotbollen och det är ju Erling Haaland. Och han har ju hollandska liksom attribut. Stor kille, ganska snabb, ganska kraftfull, bra avslut. Ett monster att kasta in i slutet, à la Kennedy. Jag tror att han är den perfekta VM-jokern. Om det låser sig lite för danskarna framåt så är Højlund perfekt kast in. 19 år, nästa danska superstjärna.
Ja, jag tror det är en bra spaning. Jag hade ju valt Skov då. för att han har ett hemligt vapen.
Ja.
Så att jag håller, det är oklart om han kommer med i truppen dock. Så ja. Han är min panelspelare. Men ibland
men det
är
finns
så,
ju
ibland,
Andreas Skov Olsen också.
Jag vet, och han är väl lite bättre på fotboll egentligen tror jag. Ja. Men det är bara att jag är så svag för här för spelare som är extremt bra på en sak och får spela ändå. Mm. Att man kan vara så bra på någonting. Att han gjorde ju, han slog ju mål. Han gjorde 29 mål i danska ligan för FCK. Innan
ja,
han
det var ju typ såhär, 18 av dem var direkta frisparkar.
Ja, han gjorde ju helt liksom frisparkar vissa matcher.
Ja.
Nej, men så gärna honom för mig.
Danmarks Juninho.
Ja.
Så vi går vidare till bråkstakarna i Frankrike.
Jaha.
Det finns mycket att prata om här.
Gärna.
Ja. Snabb faktoruta först på fransoserna. De regerande mästarna alltså från VM i Ryssland där de tog landets andra VM-guld. Frankrike är fyra på världsrankingen och gick obesegrade genom kvalet för Ukraina och Finland i sin grupp. Didier Deschamps är kanske VMs mest meriterade förbundskapten med EM-guld, VM-guld och två Champions League-titlar som spelare och då även som sagt världsmästare som tränare. Men det franska landslaget har ju en tendens av att antingen gå som en raket genom ett mästerskap eller bråka bort sina guldchanser. Vad blir det i år?
Nej, men det är ju recept för katastrof nu.
Det blir det?
Ja, jag tror det. Eller liksom, det är också att de har haft sina framgångar och Deschamps ledarskap tror jag är på väg på sjunger på sista versen också. Lite grann. Jag tycker inte det känns ut som att de känns som att de är över pucken. Liksom, lite grann. Även om det är jättemycket bra spelare i laget fortfarande så de behöver nytt ledarskap.
Det finns ju en förbannelse. Nu har jag liksom inte alla historieböcker här nu framför mig, men det brukar väl vara en liten förbannelse för regerande världsmästare att det går rätt knackigt därpå. Frankrike åkte ju ur gruppen 2002 till exempel när de vann 98. Spanien åkte väl ut 2014?
Tyskland åkte ur gruppen 18.
Ja, 18. Så då ska du gå till helvete för Frankrike.
Ja, jag vet fan om har de någonsin kommit in i ett mästerskap med så här mycket skandaler som förföljt dem.
Nej, det är lite
sätt.
Som att de har tagit ut allt i för... Alltså, ja, de sköt ut sig innan det var dags. Liksom.
Ja, men liksom, när man
de klarade inte förfesten. Liksom.
När man liksom gick igenom det så är det ju så här, men allting kring Mbappé och bildrättigheter. Och
där han ju kör över förbundet också. Ja. Precis som att han verkar ha kört över PSG på något sätt. Han liksom tar makten över hela all fransk fotboll nu på egen.
Exakt. Och det är Paul Pogba och häxdoktor...
Och utpressningen.
Exakt.
Vi måste stanna där lite bara. Ja. Dra för den som inte har hängt med i hela Pogba-gate.
Ja, hur fan summerar man det här kort och kärnfullt?
Hans bror Mattias har väl anklagat honom för... Han menar väl att han har bevis för att Pogba har använt sig av svart magi eller häxdoktorer och utövat den på andra spelare, bland annat Mbappé. Och det är väl en anklagelse som kommer efter att Pogba menade då att den här personen försöker utpressa honom på pengar. Alltså hans bror försöker utpressa honom på pengar. Tillsammans med lite andra barndomsvänner typ.
Ja, och rätt mycket pengar också.
Ja, jättemycket pengar.
Vi pratar liksom flera miljonbelopp. Liksom.
Ja, det verkar som att Pogba går runt med massa livvakter nere i Turin nu. Och det är liksom, det är väl att det här är liksom, det är väl att det finns kopplingar till organiserad brottslighet tillbaka om och sådär. Som
exakt.
Det ofta gör runt franska landslagsspelare att de har vänner eller släktingar som leder in de här bekymren nära dem.
Det du inte vet, Noah, det är att jag och Petter, vi har anlitat en häxdoktor för att du inte ska komma till Qatar.
Det och det sant. Går helt enligt plan.
Det ser rätt bra ut än så länge.
Vi har grävt ner artefakter runt ditt hus som förbannar dig.
Det låter bra.
Och vidare så, skandaler, får jag lov att rabbla det här lite. Vi har ju William Saliba som gör sitt första stora mästerskap för Frankrike. Han var ju faktiskt så sent som förra året avstängd för att ha lekt en video på en lagkamrat som onanerar i omklädningsrummet.
Yes.
Vi har Kurt Zuma som varit in och ut och landslaget som
misshandlat en katt.
Ja, på och filmat det.
Mm. Ja, och skrattat åt det.
Definitivt. Karim Benzema som är tillbaka gör sitt första VM efter att han försökte utpressa lagkamraten Mathieu Valbuena att släppa en sexvideo. Och samtidigt som detta pågår så är det ju på riktigt väldigt allvarliga anklagelser mot högsta förbundsledningen för sexuella trakasserier.
Ja, precis. Noelle Gatt som har 80 år och leder förbundet där. Ja. Och även cheferna för ligan i Frankrike att de skulle ha skyddat och försökt undanröja bevis om sexuella trakasserier under länge. Och i det rätt fall så tror jag att dessutom finns en koppling till Deschamps, att han och Deschamps är väldigt tajta med varandra och har en väldigt intim relation. Så att det allt är egentligen
liksom en här, Adrien Rabiot som är ett extremt problem var han än kommer för att han har världens galnaste agent, sin mamma. Det är bara allmänt, det är liksom Som du säger, de har tagit ut festan eller skandalerna nästan i förskott.
Ja, för det här brukar hända när de kommer dit. När liksom Anelka går in i foajén och ser någon spelare som han är trött på. Liksom. Ja. Då brister det liksom. Men det är, nu är det liksom långt innan.
Kan detta vara taktik från Frankrike så att nu har de ju tömt garderoben på alla sklett. Så att nu alla korten ligger ju på
det
bordet.
Det kan inte hända något.
Nej, så nu är det liksom, ja, jo men det här vet vi redan om.
Alltså det enda vi...
Du
det
tror för mycket om fransmän.
Ja, det enda vi kan vara säkra på är att något skit kommer ju hända.
Ja.
Sen är ju frågan vad. Men jag ska vända på det här med ledarskapet och liksom över pucken. Jag tycker det är ganska mycket nytt blod i det här. Alltså ja. Saliba in, kan man vinga in, Tchouaméni in.
Men de spelar inte bra fotboll fortfarande, även om det är bra spelare som är inne.
Ja, nej men jag vet fan, alltså, så när det kommer, det är så lite som ska avgöra. Det finns så fruktansvärt mycket kvalitet i det där.
Jag tycker Deschamps, att de, trots att de vann guld senast, att de har ju haft en väldigt tråkig och negativ speldel hela tiden. De har ju spelat väldigt liksom lågt och på omställningar. Nu har de ju haft Mbappé, så var ju problemet, kan man ju fråga sig. Men uttaget bara att det borde gå att göra mer av det här spelarmaterialet. De borde kunna driva matcherna
med. Det håller jag med om. Men det är ju fortfarande så här, alltså visst, jag tror danskarna i gruppen också har en fördel. Men förutsatt att Frankrike kan undvika Argentina. Men det är ju å andra sidan också ett av få lag som jag ser kan slå Argentina på dagen.
Mm.
Alltså jag menar, jag går in och rullar tärning, men
jag tänker att Mbappé också är ett problem på planen nu, därför att han har ju, det är ju blivit, han är blivit en lite problematisk figur nästan. Mm. Att den här, det finns mycket avund mot honom, tror jag. Mm. Det finns mycket irritation mot honom för vem han är och vad han tar i anspråk och de här grejerna. Mm. Han missade den här straffen mot Schweiz. Jag tror inte att det ska glömmas bort heller, att liksom det finns en historia nu med Mbappé där, ja, där han har faktiskt varit en syndabock för Frankrike i mästerskap, fast han har vunnit VM-guld åt dem redan. Mm. En gång. Så att, hur bra han än är, det vilar väldigt mycket ansvar på hans axlar. Alltså, det är nästan, han är upphöjd nu på nivå att det känns lite Neymar 14-vibbar också, att han skulle vara så bra.
Ja, okej, okay, granted, men finns det inte, skulle det inte kunna finnas, alltså nu är det ju, nu talar jag emot mig själv för att det är just Frankrike som ska sluta sig kring det på något sätt. Men kan det inte finnas ett fall av att, okej, okay, här är det 7 matcher. Vi ska göra det så bra vi bara kan. Det finns en så jävla starkt lysande stjärna i Mbappé. Mm. Vi kan spela helt i hans styrkor. Han kommer ju starta. Det har ju varit en diskussion i PSG. Han vill ju inte vara central anfallare. Han vill ju ha en Giroud-typ. Så Giroud eller Benzema kommer starta som nia. Och låta Mbappé springa cirklar där. Och det kan ju straffa alla lag. Alltså, ja, jag är något sånt där. Det är typ ut i gruppen eller vinna guld.
Ja, men det känns lite som det. Får de fart på det så kommer det gå hur bra som helst. Men sen så två saker som talar för mig, jag ska hålla med om att det kan gå för starkt, då är det att de slipper Pogbas tjafs. Eller bara länge. Alltså, han har ju gjort bra i landslaget många gånger. Men, och sen att den evigt överskattade Griezmann är i så dålig form att det går att bänka honom.
Mm.
Och det gör ju att de slipper två jobbiga figurer till liksom.
Ja.
Jag har satt Mbappé som skytteliga vinnare, ja, i detta VM.
Nej, men alltså, det är ju logiska.
Och det är på samma, och det är, men det är också på samma, det är liksom på samma grund där, att det är ju en slantsingling. Alltså antingen så landar på krona och då blir det guld, eller så klarar vi oss och åker de ut direkt liksom.
Peter tror att Haaland vinner skytteligan. Jag har försökt förklara det lite mer.
Ja, men det spelar ingen roll.
Han är en rätt bra kille i Norge också.
Han är ju så bra. Jag fattar inte varför du går emot mig. Han är så bra, han kan vinna detta också.
Men det var ju förra avsnittet så sa du, vad var det? Lewandowski var bättre.
Bästa nya, ja.
Mm. Bättre än Haaland.
Ja, men det är klart.
Men står du för det?
Ja, det är klart.
Men, idag?
Ja, men typ.
Ja, typ. Våga stå för någonting.
Nej, jag tycker då Lewandowski är bättre. Ja, absolut. Ja.
Okej, okay, ja. Tillbaka till Frankrike då. Panini-spelare.
Eftersom det kommer bli som så att Mbappé bestämmer laguppställningen, så kommer Olivier Giroud starta som pivot längst fram.
Hur var det nu? Gjorde han 0 mål i EM? Eller hur var det? Det var
ju VM när de vann guld, gjorde han 0 mål.
Det var exakt. Så det var.
Och var, ja, varje match.
Och var bäst på plan.
Ja, var
så, så att jag givetvis, Frankrikes Marcus Berg, alltid bra, alltid utskälld. Ja. Olivier Giroud, jag älskar dig. Och du kommer
hem till Blåvitt snart.
Ja, du kommer vara den enda som räddar både Kamratgården och Clairefontaine.
Mm. Vem tar du nu?
Jag tar Rabiot, därför att jag tycker det finns något otroligt fascinerande med honom. På tal om alla bråkstakar han lagt av, Petter var inne på hans mamma förut. Har ni sett Rabiots lista på ungdomsklubbar?
Nej.
2001-2003 spelade han i Créteil i Frankrike.
Mm.
Sen går han till Alfortville. Sen går han tillbaka till Créteil. Sen går han till Manchester City ett, ja, år, 2008. Sen kommer han till Pau FC.
Nej, det.
Alltså inte hon dokusåpa.
Hon sa
inte
negativt.
Nej, men det här är en liten fransk fotbollsklubba. Sen går han till Pôle Espoir. Sen går han till PSG och så slår han igenom där. Det är alltså 7 klubbar som ungdomsspelare. Och jag räknar bara iskallt med att det är hans mamma som fraktar runt honom till alla de här klubbarna i tron om att han förtjänar bättre behandling.
Ja.
Så att jag skulle vilja lyssna in på terapisamtalen den dagen Rabiot gör upp med sin mamma och alla bekymmer i hans liv som hon har orsakat honom.
Men det kommer han aldrig våga så länge hon är i livet, va?
Nej, jag får vänta tills efter, så det är ju 60 år kvar kanske, ja. Jag vet inte.
Ja.
Så gammal är hon. Nej. Hon är i för sig kanske ganska ung.
Ja, hon ser ganska ung ut,
ja. Ja, jag håller med.
Men det var också hon som stoppade övergången till Manchester United i somras, typ. Genom att säga att de är för dåliga på fotboll. Så hon har ju någonting.
Hon kan ju fotboll. Uppenbarligen så hon har ju någonting.
Hon borde ta över efter
Deschamps. Just det, PAOFC är den bästa, det bästa steget i din
PAOFC, karriär. PAOFC, ja precis. Det har aldrig varit lika bra som då.
Vad tror vi kring detta Frankrike då? Vilket av alla de här bråken som ligger och puttrar just nu kommer bli liksom, vilket kommer ta nästa steg under VM?
Nästa bråk, vi har inte upptäckt det. Det kommer
men
en ny
grej. Finns det något av de här befintliga bråken som verkligen kan göra ett alltså, stort problem?
Alltså om Pogba är med och Mbappé är med så måste de ju göra upp till slut, eller?
Ja, precis, det är ju det.
Ja.
Så båda de
alltså slåss? Eller hur gör de upp?
Ja, alltså i Frankrike kan man nog mycket väl göra det.
Ja.
Ja.
Eller det här när man ska ta ett suddgummi och gnugga på händerna någonting.
Ja, exakt, att Mbappé tvingar dem att hålla nere Pogba.
Tusen nålar.
Ja, exakt. Ja, men det nu sitter jag här och längtar efter ett, jag hoppas att ungtupparna har något i sig också.
Ja, men precis, det man tänker att liksom, vad tänkte Camavinga bjuda på?
Ja, men lite så här, visa nu att du är fransk landslagsman. Du måste skapa lite kaos.
Nu är det väl ändå fotbolls-VM, Camavinga.
Men undrar om de verkligen känner så att jag vill också
jag tror också de har pratat ihop sig att eftersom Spanien vann kaos VM 2018 genom att tränaren skrev på för Real Madrid en minut innan träningen skulle börja och allting ballade ur, så känner de väl att fan, vi har någonting att bevisa för oss själva här. Nu, de ska inte få, och Spanien fortsätter ju hålla på lite i bakgrunden med det här, nu med det här fiaskot med Casillas osmakliga skämt och Puyol som stände in i det och så vidare. Att liksom att de försöker ju ta tillbaka utrymmet på något sätt.
Kort sidospår, är Spanien det rövigaste landet som vi inte betecknar som ett rövland?
Fotbollsland menar du?
Ja,
generellt sett. Ja, kanske. Alltså Frankrike och Italien är väl, och England också, är väl uttalade
rövlandet. Ja, men jag tycker Spanien kommer billigt undan.
Jag håller med. Det garvas för mycket åt andra länder i förhållande till Spanien med tanke på hur mycket Spanien håller på.
Ja, verkligen, verkligen. Ner med Spanien.
Kanske upp med Frankrike.
Ja, men alltså, jag tycker ofta det är liksom som om man tar Anelka-skandalen 2010, så det var ju uppfriskande liksom. Att det blir något kaos, han skickas hem och sen så resten av truppen vägrar träna.
Ja, de måste själva i alla fall.
Ja, och så har de, detta är liksom pågående mitt under liksom det största man kan typ vara med om som fotbollsspelare.
2002 var väl samma grej typ mer eller mindre.
Ja, men inte riktigt lika extremt. Va? Men då var det ju kaos med hela, det var väl pappa Boba Diop som spottade på Patrick Vieira.
Ja, men det var Petit och Vieira och alla de här på tjafsade.
Nej, men jag tror att det var lite för mycket togetherness i Ryssland och Ramnela Coupe à la Maison och så
här. Ja, Macron på att dabba med Paul Pogba också. Exakt. Det var för mycket harmoni.
Ja. Och Kanté var gullig, han är ju typ knappt med nu. Han är skadad hela tiden. Så att liksom, det var väl han som var den harmoniserande faktorn.
Ja,
och honom slipper vi också nu.
Ja. Och skönt. Vi tar in en massa oprövade kort som också ska liksom bevisa sig.
Jättegärna.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hur slutar den här gruppen? Ni var inne och pratade lite om det, att Danmark är knappa favoriter.
Danmark vinner den.
Mm.
Och sen blir det ju Frankrike, för de andra två är för dåliga.
Okay.
Ja, det är ju det de räddas av, tror jag också. Mm. Men så får de, det är det tråkiga valet, för vi har sagt guld eller åka ut i gruppen. Men ta det säkra alternativet att de får Argentina i åttondelen,
ja, och då
bugar ut.
Åker de.
Och så slutar déjà vu-gruppen. Hur slutade déjà vu-gruppen alltså då när det begav sig? Kan du kolla det? Då kan vi nästan bara kopiera det resultatet igen.
Häng
kvar. Byta ut Tunisien mot, eller Peru mot Tunisien.
Alltså här slutar det sist då. Frankrike slog Australien med 2-1. Det ska sägas att det stod 1-1 väldigt länge i den matchen, för Australien fick en straff i andra halvlek som Jedinak, en annan härlig kultspelare,
ja,
som de absolut inte har lyckats ersätta, gjorde mål i 62 minuten, och sen så blev det ett självmål som avgjorde Frankrike i 81 minuten. Danmark slog sen Peru med 1-0.
Alltså Tunisien.
Mm. Ja. Sen spelade Danmark Australien 1-1. Eriksson gjorde mål för Danmark tidigt i matchen, men Australien kvitterade på straff. Jedinak igen. Mm. Frankrike slog Peru med 1-0, Mbappé, och sen spelade Danmark-Frankrike 0-0 innan Australien fick stryka Peru i den gruppen där och då.
Ja, men jag kan ju nästan kopiera allt det där.
Jag tror jag har Australien sista gruppen, så det borde ju gå.
Hur slutade gruppen då? Frankrike vann.
1, Danmark 2, Peru 3, Australien.
Och typ exakt så kommer det bli, fast då Tunisien istället för Peru.
Exakt.
Tack för att ni har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ytterligare en genomgång av en annan VM-grupp. Vi hörs snart igen i Mundial.
Tack ska du ha.
Tack. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.